Jag läser först ifrån Andra Mosebok 20 och 15. Det står: du ska inte stjäla. Och så läser jag från Efesebrevet 4 och 28. Det står: tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer, så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Så lyder Herrens ord. Låt oss be. Jag tackar dig, Herre, för det ord som har utgått ifrån din mun, som blir till liv för oss. Jag ber nu, himmelske Fader, att du skulle i din nåd låta detta bli levande i den här gudstjänsten. Låt dig själv förhärligas mitt ibland oss idag. Amen. Varsågod och sitt. Under våren så går vi igenom de 10 budorden som Gud gav sitt folk genom Mose. Det har inte varit enkelt. I alla fall inte för mig. Faktum är att varje budord, i förberedelserna inför varje budord, så har jag haft känslan av att stå inför ett sorts Mount Everest. Varje budord liksom tränger sig på och avslöjar. Det avslöjar mig själv och det avslöjar den kristenhet som jag är en del av och det samhälle som jag är en del av. Och som kristna så är vi kallade att vara ett rike av präster. Att vara ett annorlunda folk. Ett folk som inte bara artikulerar vår tro med våra läppar liksom, i tillbedjan inför Gud. Utan också lever ut vår tillbedjan i liv som är radikalt annorlunda mot alla andra. Gud är inte bara Gud i det höga, långt bortom det vi kallar för vår vardag. Nej, han är herre över allt. Han är angelägen om våra kastruller och våra grytor. Han är angelägen om hur vi arbetar, hur vi vilar, hur vi förhåller oss till varandra, hur vi bemöter de fattiga. Han är angelägen om vem vi delar säng med, och han är angelägen om vad vi längtar efter. Och det här har inte att göra med att han är liksom en tråkig figur som bara vill dra upp gränser i våra liv och göra livet surt för oss. Inte alls. Han är en kärleksfull far som leder sina barn in i det som är det allra bästa. Han fostrar oss och han vägleder oss och han älskar oss. Och han gör det på livets alla områden. I den förra predikan som utgick från det sjunde budet så talade vi om sex. Och det här budet, det åttonde, det handlar om pengar. Också det här är områden där Gud vill vägleda oss och fostra oss. Och därigenom leda oss in i en frihet och en glädje som jag inte ens tror att vi kunde föreställa oss ifrån början. Och det är intressant att lägga märke till hur de första generationerna av kristna förhöll sig till just frågan om sex och pengar. Och hur det gick liksom på tvärs med hela det romerska samhällets sätt att se på de här sakerna. För Rom var, precis som vårt samhälle, mycket promiskuösa när det handlar om sexuella relationer. Och samtidigt mycket återhållsamma när det handlar om deras pengar. Man var nästintill gränslös i fråga om vem man hade sex med, men sina pengar, de höll man för sig själv. Man investerade bara i det som liksom gagnade den egna familjen eller som var till njutning på något sätt för en själv. Men de kristna i detta romerska samhälle var raka motsatsen. De hade bara sex med dem som man hade ingått, med den som man hade ingått äktenskapets förbund med. Däremot pengarna var man gränslöst promiskuös med. Och delade ut vitt och brett till var och en som hade behov. Och det var så annorlunda att den romerska kulturen häpnade. Jag kan ge massa exempel på det här, men jag har inte tid. Romarna skämdes för att de inte tog hand om sina egna fattiga bättre när de såg hur de kristna tog hand om deras fattiga. Och de attraherades av de kristnas glädje och generositet och trohet. Och den kristna tron liksom spred som en löpeld. Och det här berodde ju förstås på många andra saker också. Men den spred som en löpeld. Det spelar ingen roll om de nyomvända leddes rakt in i döden. Det bara spreds och spreds. Det fanns liksom en attraktion i det här som påverkade hela omgivningen. Och innan jag kommer in på frågan om vad det handlar om att vi inte ska stjäla, så vill jag ändå betona att Bibeln inte alls lägger samma tonvikt på frågorna om sex och pengar. Sex, det talas om ibland, absolut, och det finns med där. Men Jesus talar kanske 20 gånger mer, jag är inte säker exakt på siffrorna här, men kanske 20 gånger mer om pengar än han talar om sex. Ibland när jag läser Lukas evangeliet så tycker jag att det är nästan bara en kommentar om pengar. Man kan liksom sätta en rubrik. Här talar Jesus om pengar och lite annat. Och på slutet så är det passionsveckan. När vi läser bibeltexterna så finns det mängder av texter som talar om pengar. Och hur vi ska förhålla oss till den här frågan. Så det är ingen liten fråga för Bibeln på något sätt. Och kanske är det någon, jag vet inte förstås, men kanske är det någon som kommer att bli provocerad av vad jag har att säga. Men då kan jag trösta dig med att jag sätter stor ära i att inte vara det minsta kreativ i mina predikningar. Jag hittar inte på något nytt, utan jag försöker så noga som möjligt berätta, förklara vad Bibeln lär och hur den kristna kyrkan har tolkat Bibeln under 2000 år. Naturligtvis är också den här predikan färgad av mina egna brister. Men om du hör något som får dig att haja till, så kan jag försäkra dig om att det inte är i syfte att provocera på något sätt. Och innan du går i försvar eller liksom viftar bort det som nonsens, så vill jag ändå be dig att fundera på om Gud vill korrigera dig i just den frågan du hajar till. Okej? Okay? Är du nyfiken? Vi går in i texten. För att göra det så tydligt som möjligt så har jag delat upp predikan i tre punkter. Hör och häpna. I de första två punkterna så tittar vi på två olika typer av stöld. Och i den tredje punkten så tittar vi på hur vi får kraft att följa vad budet påbjuder. Och jag kallar punkterna, punkt nummer ett, orättfärdigt förvärv. Punkt nummer två, orättfärdig förvaltning. Och punkt nummer tre, generositetens källa. Och nu åker vi. Punkt nummer ett. Det är lätt att översätta och det är lätt att förstå vad den hebreiska texten handlar om. Och så vitt jag vet så finns det inte en enda kultur i hela världshistorien som inte har något liknande förbud mot stöld. Det tycks liksom finnas inbyggt i människan en insikt om att det finns rätt sätt att förvärva saker och det finns fel sätt att förvärva saker. Det finns något som är gott och det finns något som är förkastligt. Det delar vi alla. Men vad det då innebär att förvärva saker på fel sätt, vad innebär det att göra, liksom tillskansa sig saker, egendomar på ett orättfärdigt sätt? Till en början så kan vi liksom ta det som är lätt och uppenbart att se. Det är att göra inbrott. Att ta något ur en annan persons ficka när han inte märker det. Att genom hot och utpressning och sådana saker tvinga sig till saker. Och sen finns det ett antal olika saker, olika sorters dolda svindlerier som alla vet är fel, som alla skulle fördöma om det uppdagades. När man avgjorde myntens värde genom att väga dem, liksom, alla mynt vägde lite olika mycket och så här, så la man dem på en våg. Då var det riktigt viktigt att man hade rätt vikt, liksom, som motvikter, så att man verkligen kunde avgöra hur mycket vägde de här mynten. Så att betalningen blev den rätta. När man sålde spannmål så var det viktigt att man hade rätt storlek på måttet. Så att man fick det man betalade för. Inte för små mått som liksom gav skenet av att man fick mer än man betalade. Eller ja, ni förstår. Det var viktigt att man inte hällde vatten i mjölsäcken. När man sålde mjöl, för att då suger mjölet upp vattnet och så väger det mer än vad det gör liksom i torrt tillstånd. Ni förstår. Och det finns förstås motsvarigheter idag. Det finns stölder som sker i det fördolda, men som är ändå uppenbart att det är stöld om det skulle uppdagas. Det kanske handlar om att förskingra pengar, att inte betala sin skatt eller på olika sätt fuska med bokföringen och sånt här. Det här känner vi till. Nu lämnar vi det. Det finns mer subtila sätt och mycket mer vanliga sätt att stjäla. Sätt som jag tror, jag ska inte säga att vi alla, men som förekommer vanligt också i denna församling av heliga och älskade utvalda. Också här förekommer detta. Ett sånt sätt är att stjäla tid. När du som arbetstagare inte gör ditt bästa på ditt arbete, så stjäl du arbetsgivarens tid. När du inte arbetar troget och flitigt och inte gör skäl för din lön, så är det en form av stöld. Å andra sidan är det en stöld när en arbetsgivare inte ger en skälig lön för arbetet. Så det är ömsesidigt här. Eller det är två sidor av samma mynt. När du som arbetsgivare ger någon ett uppdrag och inte ger en rimlig ersättning för det, helt enkelt. Man kan också säga att man stjäl när man inte gör ett bra arbete. Punkt, liksom. Det vill säga när man tillverkar och säljer varor och tjänster som är skräp. När man säljer saker som folk inte behöver. Eller när man säljer saker som har dålig kvalitet. När man säljer utbildningar som inte utbildar. Och så vidare. Att inte stå fast vid sitt ord är stöld. När man har ingått en överenskommelse är man bunden till sitt ord. Även om det skulle visa sig att det inte alls var så lustfyllt som man först trodde. Eller om det skulle visa sig att det liksom dök upp något roligare eller mer lukrativt att syssla med. Att inte stå fast vid sitt ord är stöld. Lewis Smeeds, han var professor i teologi och etik. Han dog 2002. Han skriver så här. Vi vet fortfarande att när en bandit stjäl... Förlåt. Jag har skrivit konstigt här. Vi vet fortfarande att en bandit stjäl när han rycker en kvinnas handväska. Vi är inte lika säkra på huruvida en kreativ annonsmakare som lockar pengar ur människor genom subtila och förförande lögner verkligen stjäl. Men han gör det. Lewis Smeeds fortsätter. Vi vet att en förskingrare stjäl från en bank när han förfalskar uppgifter i datorn. Vi är inte lika säkra på huruvida ett företag som mutar tjänstemän för att få en affär utan att ha lagt det lägsta budet stjäl. Men det gör det. Vi lever i en stad, Göteborgs stad, som vi älskar, i alla fall gör jag det, som har gjort sig känd i hela landet som den korrupta staden. Ordet Göteborgsandan har blivit ett skämt och ett skällsord. Det har till och med bildat ett politiskt parti med enda fråga att mota bort korruptionen i maktens korridorer. Lewis Smeeds fortsätter. Vi vet att en inbrottstjuv som stjäl en fattig familjs tv verkligen stjäl. Vi är inte alltid säkra på huruvida ett företag stjäl när det exploaterar ett fattigt lands tillgångar. Och han avslutar. Man längtar efter dagen då en tjuv inte var en verkställande direktör i kostym. Jag har ingen aning om hur det är i Göteborg. Jag har inte lyckats få fram några siffror. Men jag har hört att i New York så är korruptionsskatten ungefär 25%. Det vill säga om man skulle titta utifrån och räkna ut med enkel matematik hur mycket det kostar att bo eller hur mycket det kostar att driva företag eller så här i New York, så måste man lägga på åtminstone 25% på grund av hur allt går till, på grund av mutor för att vinna upphandlingar, olika typer av belöningar och bonusar, obetalda skatter och arbetsgivaravgifter. 25% i korruptionsskatt liksom. Det finns hela företag som lever på att stjäla från sina kunder. Jag hörde talas om ett försäkringsbolag som har satt i system att så snart en kund gör ett rättfärdigt krav, söker en ersättning alltså som är helt i sin rätt, så ska man neka, rutinmässigt neka åtminstone en fjärdedel av alla dessa ansökningar och liksom tvinga kunden att söka igen. Det är för att vi vet hur jobbigt det är att traggla sig igenom byråkratin. Många ger upp. Och företaget tjänar pengar. Jag skulle kunna fortsätta att räkna upp olika typer av stöld inom den här kategorin. Jag råkade på en ny bok, eller ny för mig, bok där författaren, en holländsk teolog, han räknar upp, jag fick det till 42 olika kategorier av stöld. Där du, det finns fördjupning här. Men låt oss bara för några sekunder stanna upp och föreställa oss vad som skulle hända om vår stad slutade att stjäla. Vår ekonomi skulle se helt annorlunda ut. Luther, som ofta är slagfärdig, han säger så här i sin stora katekes. Stöld är en allmän och utbredd last. Men den har uppmärksammats så lite att den överskrider alla gränser. Om man skulle hänga alla tjuvar, vilket många är utan att låtsas om det, så skulle världen snart bli folktom. Och varken de som verkställde eller redskapen skulle räcka till. Tänk om bara vi som kallar oss kristna, om bara vi som kallar oss kristna skulle sluta att stjäla. Vilket annorlunda folk vi skulle vara. Vi skulle vara helt annorlunda mot alla andra arbetstagare, att alla andra arbetsgivare, alla andra företag. Vi skulle vara ett folk som inte sitter och drar ut på rast, som inte sitter och surfar eller gör privata grejer på arbetstid, som inte talar illa och underminerar kollegor och chefer. Punkt nummer ett. Orättfärdig. Tappar ordet. Orättfärdig förvärv. Orättfärdigt förvärv. Tack så mycket för den pedagogiken. Punkt nummer två. Orättfärdig förvaltning. Det här med förvärv är inte det viktigaste som jag vill säga här idag. Det är nämligen så att det finns ett annat sätt att stjäla som går mycket djupare än att förvärva saker på ett orättfärdigt sätt. Det är att stjäla genom orättfärdig förvaltning. När är en tjuv inte en tjuv? När han slutar att stjäla? Inte om man frågar Paulus. Vi har hört i Efesierbrevet 4:28. Paulus säger, tjuven ska sluta stjäla och istället arbeta och uträtta något nyttigt med sina händer. Så att han har något att dela med sig åt den som behöver. Paulus säger alltså att antingen är du en tjuv eller också är du en radikalt generös person. Antingen en tjuv eller en radikalt generös person. Och det finns ingenting mitt emellan. Det här är fullkomligt svartvitt. Du har inte slutat vara en tjuv när du har slutat att stjäla. Så länge du behandlar allt det du har som det vore ditt eget, så länge du håller det för dig själv, är du en tjuv. Det finns inget mellanting. Antingen en tjuv eller en radikalt generös person. Jag ska förklara. Vi ser redan i första Mosebok hur Gud skapar människan. Och direkt ger henne ett uppdrag. Nämligen att bruka och vårda trädgården som Herren hade planterat. Han gjorde oss till trädgårdsmästare. Vi har fått jorden att förvalta. Vi har inte rätt att göra vad som helst med den. Nej, vi ska vårda den och vi ska bruka den. Och här måste vi se skillnaden mellan att äga och att förvalta. Jorden och allt den rymmer tillhör Herren. Bibeln är helt klar om det. Allt vad vi har vi fått som ett lån. Vi har fått det att förvalta. Det här är inget innehållslöst, liksom religiöst språkbruk som vi slänger oss med ibland. Om du förstår skillnaden mellan ägande och förvaltarskap så kommer det att fullständigt förändra hela ditt sätt att förhålla dig till pengar och ägodelar. Om du förstår skillnaden mellan ägande och förvaltarskap så kommer det att förändra hela ditt liv. Allt du har, varje gaffel, varje bok i hyllan, varje skjorta, varje liten pryl du har skuffat in och gömt i något sorts förråd någonstans, varje timme av ditt liv, varje krona har du fått i förtroende att vårda, att bruka, att förvalta. Föreställ dig att du är en vaktmästare på ett gammalt, vackert universitetscampus. Det är ett ansvarsfullt uppdrag. Du har känslan av att det är du som har kontroll över hela den här platsen. Du har alla nycklar. Alla aktiveringskoder, alla koder till larm och så vidare. Alla koder till datorerna. Allt har du. Du har liksom alla nycklar i din hand helt enkelt. Allt måste stämmas av med dig. Området blomstrar. Det är vackra trädgårdar, vackra parker. Det är fontäner. Det är gamla fina hus med höga valv och stora salar. Och i en bemärkelse så har du rätt att säga att allt det här är ditt. Eftersom det har anförtrotts åt dig att vårda. Men på en djupare nivå är det inte alls ditt. Om du skulle börja att sälja gräsklippare liksom, som tillhör universitetet. Eller om du skulle börja att säga, idag tänker jag minsann inte släppa in någon i biblioteket. Det här är mitt bibliotek och ni bara rör till det med alla böcker och smutsar ner mattorna. Om du skulle börja agera som om det verkligen vore ditt, då vore du en tjuv. Varför? På grund av orättfärdig förvaltning. Du har fått ett förtroende, du har fått ett uppdrag och i det uppdraget så ingår det att hålla egendomen i fint skick för att skapa en så god studiemiljö som möjligt för studenterna. Om du agerar som om det vore ditt eget så har du gått utanför ditt uppdrag och du har blivit en tjuv. Vetskapen om att människan är satt som förvaltare är någonting som är djupt förankrat i den judiska identiteten. Vi kan till exempel se det. Jag har inte varit i Israel själv, men jag har hört sägas att man kan se det i hur man förhåller sig till landet. Hur noga man är att plantera träd och så vidare. Bruka och inte se till att förstöra jorden. Utgångspunkten i Gamla testamentet är att allt man har tillhör Herren. Och man har fått ett ansvar att förvalta det som man har blivit anförtrodd. Och så talas det gång på gång om folkets ansvar att ge 10% av det man tjänar till Guds förrådshus, till templets underhåll och administration. Det är som att Gud säger att allt ni har ni fått till låns av mig. Men 10% av det ni har ni fått för att ge tillbaka, för att ge till mitt hus. Och dessutom så förväntades man ge till saker som liksom ligger nära Guds hjärta, om man får uttrycka sig så. I praktiken så innebär det att man förväntades, man inte uppmuntrades eller inspirerades eller sånt som vi pratar om. Man förväntades att ge till de fattiga. 5 Mosebok 15:7. Om det finns någon fattig hos dig, en av dina landsmän, i någon av städerna i det land som Herren din Gud vill ge dig, ska du inte vara hårdhjärtad och hålla handen sluten för din fattige broder. Vers 10. Ge honom villigt utan att gräma dig över att du ger. För detta ska Herren din Gud välsigna dig i allt du gör och allt du företar dig. Man förväntades alltså att ge 10% av sin inkomst till den gemensamma administrationen och förvaltningen av Guds hus. Och dessutom så förväntades man att ge till de fattiga. Och så hade man ju alla de här nära relationerna. Man förväntades att ta hand om sin familj, sin storfamilj, sin släkt, sina nära vänner. Det förutsattes helt enkelt att om man är en del av Guds folk så avstod man från en del av det man har fått i en anda av generositet. Men i Malaki 3:8, Gamla testamentets sista bok, så säger Gud att de stjäl från honom. Att Israels folk stjäl från Gud därför att de inte ger tionde till hans förrådshus. Och det är viktigt att se att han kallar det för stöld. Det är inte fråga om att Gud säger, ni är snåla. Ni är liksom giriga. Han säger, ni stjäl. Ni är tjuvar. För om det vore dina pengar och någon bad dig att ge bort 10% av dina pengar till några välgörande ändamål och du inte gjorde det, då kanske man kunde argumentera för att du var snål. Jag vet inte. Men om det inte är dina pengar utan bara någonting du har fått att förvalta och den verkliga ägaren kommer och ber om 10%, du inte vill släppa dig ifrån det, då är du en tjuv. Och här har vi skillnaden. Du kan antingen se pengarna som dina egna Och då är ju alla gåvor du ger, de är ju liksom på nåder. Ur din stora barmhärtighet och din stora fromhet och allting. Eller också kan du se pengarna som någonting du har fått som en gåva. Någonting du har fått att förvalta. Det är en helt annan attityd till de pengar som du ger bort. Och det är inte bara det att det här är en befallning att följa. För det är det. Det är också en god andlig övning att regelbundet bryta pengarnas makt över mitt liv. Gud är i högsta grad intresserad av vad du gör med dina pengar. Jag dristar mig till och med att säga, jag har funderat mycket på det här. Jag dristar mig att säga att det ingenstans syns så tydligt vilket rike du tillhör som i fråga om vad du gör med dina pengar. Vad du gör med dina pengar är en del av din tillbedjan. Det är en del i ditt andliga liv. Förandliga inte det här, vänner. Ditt andliga liv handlar inte bara om att läsa Bibeln och be på knä liksom, i din kammare. Ditt andliga liv innefattar hela livet. Allt hänger ihop. Du kan inte bryta loss delar ur livet. Du kan inte bryta loss delar ur din personlighet. Du är liksom ett. Det är sunt förnuft egentligen. Vi har krånglat till det så onödigt mycket ibland. Vad du gör med dina pengar visar vilket rike du tillhör. Och det är alltså en god andlig övning att regelbundet öva sig i att avstå från vad man har fått bara till låns. Att varje månad ge bort, ge tillbaka det som ändå inte tillhör mig ytterst sett. Det är en proklamation för dig själv. Och det är en proklamation för dina vänner och för hela andevärlden vilket rike det är du tillhör. Antingen kommer du att se pengarna som dina egna och då kommer det att vara svårt att skiljas från dem och Bibeln kallar dig till och med för tjuv. Eller också ser du pengarna som Guds. Det är någonting du har fått att förvalta och det gör dig radikalt generös. Det finns inget mellanting. Innan vi går vidare till den tredje punkten så måste vi än en gång stanna upp och fundera på vad skulle hända om vi följde det åttonde budet om att inte stjäla. Om vi inte bröt budet genom att ordet orättfärdigt förvalta det som har givits oss utan faktiskt följa Bibelns riktlinjer med våra pengar. Jag vågar påstå att vi skulle leva i en helt annan ekonomisk frihet än vi gör nu. Vi skulle vara mindre bekymrade om pengarna. Och vi skulle komma närmare varandra i en ömsesidig generositet. Samhället skulle förundras över att vi inte dras med i reklamens subtila lockrop och krav på att alltid ha det senaste. Rudyard Kipling, han hade ett sånt här tal. Nu försöker jag att hämta upp någonting som jag läste för några veckor sedan. Han hade ett tal på något fint universitet. Kan det heta McGill? Har ni talat om det? För en avgångsklass där. Och han sa till den här klassen: ni har fått fina examina. Och ni har en god framtid framöver. Ni kommer att tjäna mycket pengar. Men en dag så kommer ni att möta någon som inte bryr sig om så mycket om pengar. Och då kommer ni att se hur fattiga ni är. Om vi följde det åttonde budet så skulle församlingens ekonomiska struktur se helt annorlunda ut. Helt annorlunda. Och samtidigt så vill jag inte klandra församlingen. Jag vet att det finns mycket av verklig generositet i den här församlingen. Både hos den som tjänar mycket och den som tjänar lite. Men det skulle se helt annorlunda ut, vänner. Sammanfattningsvis så kan vi säga att vi bryter det åttonde budet genom dels att orättfärdigt förvärva det som inte tillhör oss. Och dels genom att orättfärdigt förvalta det som har givits åt oss. Men hur är det nu möjligt att rättfärdigt förvalta? Hur är det möjligt att följa detta bud? Hur kan vi leva i en sån radikal generositet som Bibeln kallar oss in i? Nu är vi inne på tredje punkten. Jag kallar den för generositetens källa. Jag har citerat den skotske predikanten, 1800-talspredikanten Robert Murray McShane, åtminstone 2 gånger tidigare, tror jag, i predikningar om pengar. Men det är det bästa jag har läst i ämnet. Och det bästa jag har läst i ämnet vill jag ge till dig. Så här kommer det igen. Han säger så här: jag fruktar att många som nu hör mig kanske nu vet att de inte är kristna därför att de inte älskar att ge. Att ge generöst och frikostigt utan att klaga kräver ett nytt hjärta. Ett gammalt hjärta skulle hellre skiljas från sitt eget livsblod än sina pengar. Du kan inte tvinga dig själv att bli generös. Du kan inte tvinga dig själv att älska att frikostigt ge utan att klaga. Men Shane säger att det kräver ett nytt hjärta. Ett gammalt hjärta skulle hellre skiljas från sitt eget livsblod än sina pengar. Så var kommer då detta nya hjärta ifrån? Vad är det som måste ske för att vi ska kunna komma in i den här generositeten? Vad är generositetens källa? Här får du den. Den är sammanfattad i en enda vers som Paulus skriver. Andra Korinthierbrevet 8, vers 9. Paulus säger: ni känner ju vår Herre Jesu Kristi nåd. Han var rik men blev fattig för er skull, för att ni genom hans fattigdom skulle bli rika. Så vad Paulus säger här är att om du förstår Herren Jesu Kristi nåd, om du förstår vad det var han fullbordade på korset, så kommer du att vara en radikalt generös person. För att de här två sakerna hänger ihop. Om du inte har det nya hjärta som Shane talar om, så har du inte sett vidden av vad Jesus gjorde för dig på korset. Paulus säger: ni tillhör inte er själva. Gud har köpt er och priset är betalt. Din generositet och din förståelse av korset, de är vänner, de hänger ihop. Och det innebär att jag inte i den här predikan idag vill övertyga dig om att vara generös. Jag tänker inte, jag vägrar att hålla på och manipulera och ge goda skäl att ge. Eller att liksom visa hur mycket nytta pengarna kommer till. Eller inspirera och måla upp stora visioner vad man kan göra med pengarna. Bort! Jag tänker inte göra det. Däremot så tänker jag att få dig att titta på korset. Att titta på korset. Att titta på korset och begrunda korset tills den helige ande leder dig till insikt om vad detta kors innebär för dig. Paulus säger att Jesus var rik, men han blev fattig. Det finns ett byte här. Utgångspunkten är att du är fattig. Och vi måste förstå ordet fattig på djupast tänkbara sätt. Du var fattig. Du var existentiellt fattig. Du var utblottad. Du stod i din fattigdom inför en nattsvart avgrund av ensamhet. Fattig. Men han var rik. Han ägde Guds härlighet. Allt som är skapat till hans ära. Allt är skapat genom honom. Men han avstod allt för dig. Han avklädde sig sin härlighet och klev ner i denna svarta avgrund i ditt ställe. Och nu får du ikläda dig hans rikedom. Ser du bytet? Det är vad som händer på korset, förklarat i en enda vers. Och ju mer du förstår dessa verkligheter, ju mer du förstår av din egen fattigdom som han bar på korset, och ju mer du förstår den rikedom som tillräknas dig, desto mer kommer generositeten att blomma ut. Den kommer inte att komma pressat. Det kommer inte att vara genom ansträngda övningar. Ju mer du ser korset, ju mer du ser korset, desto mer kommer generositeten att blomma. När du ser att du själv var totalt förlorad utblottad. När du ser att han har tagit din fattigdom på sig och betalat priset så att du kan få hans rikedom, då är det inte svårt att ge. Då kommer hela ditt liv att utgå från ett grundflöde av tacksamhet för vad han har fullbordat. Jag har tid. Vi skulle inte stressa. En jättefånig illustration. Men kanske kan det vara till hjälp för någon. Tänk dig att du är dödligt sjuk. Ett chockerande besked om en dödlig sjukdom har kommit. Det finns inget hopp. Föreställ dig den isande känsla som löper genom kroppen. Somliga av er har känt den. Känner den. Så får du höra att det ändå finns ett hopp. Det finns en medicin som botar din sjukdom. Och här får man ju pressa illustrationen lite, men följ med bara, även om det låter konstigt. Den här medicinen är svindlande dyr. Den är så dyr att dina egna pengar, det är bara en droppe i havet. Allt du äger, det är liksom, det är ingenting. Den är så dyr att världens rikaste människa har råd med den. Bill Gates, jag vet inte om han är rikast. Han har råd. Om han utblottar sig. Om han ger allt han äger. Om han utnyttjar alla sina kontakter. Om han kräver in alla gentjänster. Låt säga nu att han gör det här för dig. Han får veta att han med sina ägodelar kan köpa dig frisk. Jag vet inte hur många miljarder. Det kanske är en svamp som växer på Mars. Det behövs byggas en månraket eller en Marsraket eller någonting. Men han gör det här. Han kommer till dig och han är världens rikaste. Och när han går ifrån dig så går han dig från naken. Han har inga kontakter, han har ingenting att falla tillbaka på. Han går till ett härberge för att han inte har någon annanstans att ta vägen. Och du får den här medicinen och kan köpa dig frisk. Föreställ dig nu, när du är frisk, skulle det vara svårt för dig att på något sätt ge någonting tillbaka till honom som utblottade sig fullständigt? Skulle det inte vara så att hela ditt liv skulle kretsa kring att tacka denna människa som räddade ditt liv? Skulle det inte vara så att så fort du tjänade någonting, så fort du fick en tusenlapp på ditt konto, så skulle han finnas där? Inte för att du hade dåligt samvete eller för att det var ett krav på något sätt, utan för att allt är på grund av honom. Det här är ju bara en fånig illustration med mängder av gränser och mängder av brister. Men om du ser någonting av vad Jesus åstadkommer på korset, om du ser någonting av detta svindlande byte som sker i den här enda versen, så kommer generositeten som ett källflöde. Inte påtvingat, inte manipulerat. Det kommer naturligt. Men Shane fortsätter i slutet av predikan. Jag fruktar att många som nu hör mig kanske nu vet att de inte är kristna därför att de inte älskar att ge. Att ge generöst och frikostigt utan att klaga kräver ett nytt hjärta, det har vi hört. Ett gammalt hjärta skulle hellre skiljas från sitt eget livsblod än sina pengar. Åh, mina vänner, njut av era pengar. Gör det mesta av dem. Ge inte bort något, för jag säger er, genom hela evigheten kommer ni att vara tiggare. Vad Machine säger är samma sak som vad Bibeln säger, och han säger att antingen så är du en tjuv eller också är du en person som älskar att ge. Om du bestämmer dig för att hålla fast vid dina pengar, hålla fast vid dina tillgångar utan att erkänna att allt du har du fått som en gåva, så får du skynda dig att njuta av dina pengar. Därför att, som Paulus säger, tomhänta kom vi till världen och tomhänta ska vi gå ut ur den. Skynda dig att njuta av dina pengar. Därför att genom hela evigheten så kommer du att vara en tiggare. Jag ska avsluta. Det här kanske låter allt för svartvitt för en kultiverad västerlänning. Men det är den verklighet som bibeltexterna ställer oss inför. I slutändan så riktas alla blickar mot korset. Ditt liv hänger, bokstavligt talat, på korset. Därför vill jag vädja till dig. Se till korset. Se till korset och se hur frälsaren ger allt för dig. Han är din enda tröst i livet och döden. Se hur hans rikedom är ditt hopp. Se hur han är din rikedom. Se hur han är ditt hopp. Se hur han är din kraft. Se hur han kallar dig in i sin egen efterföljd. Se hur han kallar dig in i hans eviga rike. Låt oss be tillsammans. Herre, på något sätt står förstummade inför höjden av dina bud. Vi ser att i någon bemärkelse så är de som Mount Everest, som känns så höga och otillgängliga. Och samtidigt så vill vi förundras och glädjas över hur du ger oss kraft. Hur du har utfört allt. Vi vill som församling, Herre, träda inför dig och på nytt befalla våra liv i dina goda händer. Vi ber att våra liv skulle få säga någonting om din ära. Att ditt rike skulle på något sätt få göras synligt genom vår församling. Och jag ber för alla som sitter här och är i behov av nya hjärtan. Jag ber att det inte skulle drivas av dåligt samvete eller något sånt, utan att ditt evangelium, att korset skulle få förändra allt. Herre, vi vet att din nåd förändrar allt. Allt. Vi har sett det ske så många gånger. Vi har sett det genom historien. Vi har sett det, vi ser det här idag. Hur du berör människor och hur liv förvandlas. Hur vårt synsätt förvandlas när det handlar om våra ägodelar och pengar och det vi har talat om idag. Jag ber, Herre, låt det underet ske idag. Vi kan inte skapa det själva. Jag kan det inte. Men du kan. Så kom och led oss in i din sanning. Amen.